Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är det sant och i allra högsta grad varmt nöje att hälsa alla er välkomna tillbaka till Calcio Amore. Jag heter Marcus Birro och är programledare för den här podcasten. Och när man har blivit så gammal som jag har blivit så är det två saker som infinner sig. Det ena är att ljusen på kakan kostar mer än kakan själv. Det är det ena. Och det andra är att man ganska sällan blir nervös när man möter människor. Alldeles egentligen oavsett vilka människor det är man möter eller vad de heter eller något sånt där. Man blir lite luttrad, man blir lite, du vet, sådär halvblasé och lite sådär. Ja, men man har varit med några gånger, man har varit med några vänner, man har gjort några varv. Det är väl några, Joakim Tåström är fortfarande varje gång man har haft den stora glädjen att springa på honom på något antikvariat eller på någon gata på Söder så blir man alldeles fullständigt skräckslagen, förälskad och förvirrad. Vilket Joakim Tåström naturligtvis upptäcker och märker och därför med all rätt går över på andra sidan gatan. Ulf Lundell är nog en sån jag skulle bli fortfarande alldeles darrig av. Han skulle antagligen bli arg på mig eftersom han, ja jag vet inte, ja, det är bara en känsla jag har. Men det var det jag skulle komma till. Till det här avsnittet så har jag då haft den stora glädjen att träffa Tord Grip. Och jag var faktiskt lite nervös, inte innan men när jag väl träffade honom. Vi träffades på ett hotell i centrala Stockholm och hittade ett tyst och lugnt, någorlunda lugnt rum där vi kunde sjunka ner och diskutera fotboll under en timme och... det blev ett samtal om poesi, Werner von Heidenstam, lite Tranströmer, men det blir framförallt en historia om hans karriär då, med visst fokus på den italienska delen av det. Om vi bara ska prata lite om vad det är han har gjort, Tord Grip. Alla vet ju att han har varit någon form av sidekick till Sven-Göran Eriksson, och det har han naturligtvis varit, men han har ju varit så oerhört mycket mer än det, och jag tycker att det är... Kanske har kommit fram de sista 5-10 åren lite mer om vilka bedrifter han faktiskt har uträttat den här mannen, men lite för lite. Så det är också en ambition och var en av de anledningarna till att jag ville träffa honom för att lyfta honom. Och inte prata så mycket svennis, vi kom in lite på Sven-Göran Eriksson ändå, men jag tyckte att vi skulle fokusera på honom som Tord Grip, medmänniska, fotbollstränare. Han har ju varit med om så fantastiskt oerhört mycket. Började då, om vi tar tränardelen, han har ju spelat bland annat i AIK, men han har ju varit tränare i Karlskoga, Örebro, Degerfors 76 redan, 1976 var han tränare för Degerfors. Och då hade han Sven-Göran Eriksson som assisterande, så då var det tvärtom där. Sen var han på fotbollsförbundet ett tag, Örebro, Sveriges U21-landslag hade han i slutet av 70-talet. Och sen hade han Malmö FF under första halvan av 80-talet. Och sen, hans första italienska äventyr var ju då Campobasso i Serie B, va, 1986. Han fick en säsong, fick spara, ni får lyssna på. Han berättar om den tiden, det året han hade i Campobasso. Underbar historia för övrigt. Sen hade han norska landslaget ett år, sen hade han Young Boys i Schweiz. Sen var han också då med Sveriges A-landslag, nämligen assisterande Tommy Svensson mellan 91 och 97. Så han var ju med under de här fantastiska åren när Sverige byggde ett starkt landslag efter VM-fiaskot i Italien. Och var med under hemma-EM i Sverige, för det som kommer ihåg, 92. Och sen så var han då med om bronsäventyret i USA 1994 som assisterande till Tommy Svensson. Och bara den historien är ju värd att berättas 100 gånger ur hans perspektiv. Det är någonting helt otroligt. Sen hade han Young Boys under en period och kom ju då, det är där som vi har fokus under samtalet naturligtvis, till Lazio ihop med Sven-Göran Eriksson 98. Och ledde ju då Lazio till Il Scudetto, alltså seger och serieseger och ligaguld och cupvinnarcupsguld och italienska cupenguld och supercupsfinalsguld. Han har alltså ihop med Sven-Göran Eriksson lett Lazio till de största framgångarna som klubben haft någonsin. Så enkelt är det, och det är naturligtvis helt jävla enastående stort. efter Lazio, efter att ha vunnit Serie A, så har han då lett England i fotboll i VM under 6 år, mellan 2000-2006 ledde han engelska landslaget ihop med Sven-Göran Eriksson. Om detta talar vi. Han har även tränat Manchester City, Mexico, Notts County, Elfenbenskusten, Leicester och Southampton, och avslutade sin karriär, som han själv säger, att den åtminstone är avslutad, nämligen med Kosovo. För 2 år sedan avslutade han det. Han assisterade en tränare där. Det är ju en helt jävla enastående meritrad. Fantastisk människa, ödmjuk, underbar, poetiskt intresserad. Och vi pratar en hel del om naturligtvis åren 99-00 i Lazio, vilken spelare han hade som var bäst, Roberto Mancini, hur var han som spelare egentligen, upptäckte de tidigt vilken typ av tränare han skulle kunna bli och sådär. En massa sånt och en hel del massa annat. Stort tack till Tord Grip för att du ställde upp. Tack till Anton Avernäs som sköter teknik och klipper. Tack till Oddsparen. Tack till Patrik som sköter all grafik, alla nyheter ni ser grafiskt formade på Twitter. Fortsätt att följa oss på Twitter, Calcio Amore heter vi. Gå in och följ oss där och välj in och hör av er till era polare, så att de kan bjudas in och bli vänner på vår Facebookgrupp som heter Calcio Amore. Vi finns på Instagram också. Tack till svenska fans där vi finns. Otroligt stolt och glad över att få samarbeta med dem. Tack till Frejs Hotel, Hotell Lilla Lådmannen. Tack till Betfair som är med och sponsrar också den här podden och gör att det blir möjligt. Framförallt också stort tack till dig som lyssnar såklart och följer oss på alla de forum där vi finns. Vi är ju inte bara en podcast, vi är en rörelse. Vi vill vara en rörelse för alla som älskar italiensk fotboll. Så oerhört mäktigt att få servera er Tord Grip. Jag träffade honom alltså då i onsdags blir det för er som lyssnar på det, den 26 september 2018. Stort tack för det, hoppas ni har utbyte av programmet. Vi hörs och ses, för vi kör Calcio Amore TV också på söndag klockan 20. Tills dess lämnar jag med varm hand över till mig själv, men framförallt med varm hand över till legenden Tord Grip.
Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro!
Hur är läget förresten?
Jo, det är bra.
Ja?
Det är bra.
Ja?
Ja då.
Känns det... Jag läste att du fyllde 80 för inte så länge sedan.
Nej, i januari.
Ja. Ja. Och läste någonting om att du kallade det att det var i den... Vad ska jag säga? Övre dödszonen, va?
Ja.
Och det låter ju alldeles hemskt ju. Vad betyder det? Vad betyder det?
Ja. Det var Jan Geo som... När han fyllde 70 sa att nu är man i dödszonen.
Ja.
Och är man, har man fyllt 80, då är man i den övre dödszonen.
Ja. Mm. Hur känns det att fylla 80?
Nej, det är...
Ser pigg ut?
Ja då, jag tar mina runder och går mina kilometer per dag. Så.
Ja.
Så det går bra.
Hur är det med fotbollen nu då? Är det något, eller har jag läst det någonstans, och du sa det innan här också, att du känner dig, är du klar med det liksom? Eller hur är dina tankar?
Ja, det är jag. Absolut. Det sista jobbet jag hade var Kosovo.
Ja.
Så det är...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Så det är klart.
Det finns ju många historier kring spelare som har som när de slutar upplever en viss tomhet och det kan leda till både den och andra. Vi hade lite kontakt för något år sedan om en bok om Mats Magnusson bland annat som du också har tränat och så. Som var ett exempel på det bland annat. Känner du någon sån typ av saknad?
Nej, det gör jag inte.
Är du färdig med det liksom?
Ja, jag studerar inte fotboll på det sättet som jag gjorde tidigare. Utan nu läser jag lite poesi istället.
Ja, men det är bra.
Ja.
Det gillar man ju.
Ja.
Men det behöver inte ta ut varann i sig.
Nej då. Nej då, utan men nu är det,
är det andra saker
nästan enbart det. Just nu håller jag på med en bok som Olof Lagerkrantz har skrivit.
Ja, den är fantastisk. Han är bra alltså.
Ja, ja, väldigt bra.
Han skriver en fin biografi om Strindberg också. Mm. Olof Lagerkrantz, den rekommenderas varmt.
Ja. Ja.
Vi ska strax komma in då lite grann mer på Italien och Serie A och så. Men det där med poesi är ju intressant. Jag kommer ju från den världen. Det är ju min värld från början. Jag har gett ut diktsamlingar och sådär i mina dagar. Och det finns ju ganska skarpa gränser mellan kulturvärld och fotbollen och sådär. Ja. Framförallt här uppe kanske i Sverige eller lite mer. Hur ser du på den uppdelningen mellan, ja det är väl fin och fulkultur eller hur man ska säga. Är inte fotboll poesi i någon mening med egentligen? Liksom?
Ja. Jag tycker ju att det hör ihop, ja. Det måste jag säga.
Mm.
För jag menar, som jag när jag kom då till Degerfors så är det klart att det tillhör ju, fotbollen tillhör ju samhället där.
Ja.
Och det är samma ytterodar där jag kommer ifrån. Det som finns kvar där, det är ju fotbollen. Det finns ju inga ungdomar där längre, men de håller fotbollen vid liv.
Ja. Men en grej som är intressant med dig, över så otroligt lång tid har du varit alltså på en elitnivå när det gäller en sport då, som hela tiden är i utveckling. Hur ser du på det? Liksom? Du har ju varit en del av den moderna fotbollen över tid, så att säga.
Ja, det är klart att den har utvecklats, och det gällde ju att hänga med där.
Ja.
Naturligtvis. Så det var spännande.
Men hur har du lyckats behålla längs hela vägen så där? För det går ju trender i allt. Det gick väl trender under den tiden som du var aktiv med. Men du och ditt team hittade ju alltid nya liksom, projekt och antal. Ni var med hela tiden liksom. Ja. Hur förklarar du det?
Ja. Det gick bra. Men vi hade ju en filosofi att jobba efter.
Ja.
Och den höll vi ju fast vid.
Ja.
Och jag tror inte jag skulle ändra speciellt mycket på det idag. Jag skulle nog inte börja spela med trebackslinje. Bara för att Conte gjorde det i Chelsea.
Nej,
det är jag inte säker på.
Nej. Om jag tar en grej snabbt direkt och så har vi klart av den här. Det där med liksom att du har jobbat ihop med Sven-Göran Eriksson under väldigt lång tid. Sen känns det ju under de sista kanske 10, 15, 20 åren, då är det en så otroligt lång karriär, men när jag säger 10, 15 åren, så har du trätt fram lite mer, eller folk har fått ögonen för din gärning mer och så. Men alla har också talat mycket om att du inte har haft ett behov av att hävda och att du har funnit dig i den här andra. Har det varit liksom en naturlig följd av, eller är det någonting du har fått kämpa med, eller har det varit okej?
Nej, det har varit okej.
Ja.
Det måste jag säga.
Har det varit skönt till och med när de började?
Till och med det.
När den engelska tabloiden ringer om damerna.
Ja. Jag kunde ju gå till jobbet varje dag.
Ja.
Fram och tillbaka ifrån där vi bodde på Kingston House och gick genom Hyde Park och så till Soho.
Ja.
Där kontoret låg. Så det var inga problem. Svennis, det gick ju inte. Han fick ju åka taxi och livvakter nästan med sig.
Ja.
Och han kunde inte åka tunnelbana.
Nej.
Och jag kunde ju åka tunnelbana och buss. Det var inga problem.
Jag träffade Sven-Göran Eriksson för något år sedan i en annan podd och vi pratade, det var uppenbart att just den perioden, vi behöver inte gå in på den alls speciellt, men just den vi pratade lite grann om i England, att den skadade honom. Att han har fått bära med sig det såret, hur han blev behandlad efteråt där under tiden.
Ja, det är mycket möjligt, men han har ju haft jobb efter England också.
Ja.
Och i Kina exempelvis. Ja. Gjorde han ju bra ifrån sig.
Ja. Men om man börjar med dig då i bakgrunden, kan du berätta var du kommer ifrån från början?
Jag är från en liten by som heter Ytterhogdal.
Ja.
Som ligger i nordvästra hörnet utav Hälsingland.
Okay.
Men vi räknas till Härjedalen, för vi tillhör Härjedalens kommun.
Okay.
Och Jämtland Härjedalens län.
Ja.
Så vi hade ju säta på bilarna.
Just det, på den tiden man kunde se vad
det var. Mm. Ja.
Så Göteborg hade O, tror jag.
Ja, det hade de. Och Hälsingland hade X.
Ja, okej. Okay.
Mm. Så det, och så hade du Y. Y i Medelpad och ja. Sundsvall.
Ja. Men det känns som den här bakgrunden, ditt ursprung, har präglat dig rätt mycket som människa.
Ja, det tycker jag nog. Ja. Det är väl, Werner von Heidenstam skrev ju det här. Vem ärver ej av sin hembygd drag, och den som lyss som liten slarv får annat arv än den som föddes vid en gata.
Underbart! Bra läst också, bra reciterat. Man slipper stå för allt poesi själv. Ja, det ligger mycket i det, men det där är ju intressant också. Det kommer ändå från liksom ett väldigt litet sammanhang.
Ja.
Och har sedan varit på de i särklass största scenerna. Men har du tänkt så själv någon gång?
Liksom? Nej.
Det är inget konstigt?
Nej, det har inte känts konstigt.
Ja.
Det måste jag säga. Det var... Och det största jobbet då, det var väl det som vi hade i England.
Ja.
Skulle ju vara det i alla fall, men det var... Jag tyckte det var nästan som att komma hem, för jag är ju... Ja, man är ju uppfostrad med tips extra och det, så,
ja.
Så det var fantastiska år där, måste jag säga.
Jag vet att Sven-Göran Eriksson sa väl något om det när jag träffade honom, att då var ni väl i Lazio, va? I Rom, när de ringde, ja, från engelska.
Ja, ja.
Och det var på gång att det skulle fortsätta där, men ja.
Han hade ju ett år kvar på sitt kontrakt, Svennis, där.
Hade ni samma kontrakttyp liksom? Alltså, ja, under den tiden han var, så var du där.
Ja,
ja. Men det går inte att säga nej i engelska landslaget.
Nej, ja. Nej, jag, han frågade mig. Jag sa, det är bara att ta, sa jag.
Ja.
Det, men han ville ju fullfölja sitt kontrakt med Lazio.
Ja.
Men det gick ju inte till slut. Och det är ju så att vet spelarna om att man ska sluta efter den här säsongen.
Ja.
Då är det kört nästan liksom. Det är, motivationen går ur dem.
Ja.
Så att det var...
Men, så att det var inte att när ni fick det här, att ni gick upp till, om det var... Vad var det då? Cragnotti, eller vad var det som var? Någon president där och sa att vi har fått från England, vi ska sticka nu. Utan ni hade som förutsats att jobba kvar i Lazio.
Ja.
Men det var att när det där läckte ut, och då kom ju folk, spelarna började tänka, men de ska ju egentligen till England, varför ska vi...
Så jag åkte ju före Svennes dit, va?
Ja.
Så jag var där när de öppnade sitt nya kontor på Soho Square.
Ja.
Och kom precis in där. Och sen åkte jag runt och kollade på spelare då som var tänkbara.
Ja.
Och jag hade ju lite mer erfarenhet utav landslag än vad Svennes hade.
Ja.
Så att, och även engelska spelare. Så att, men vi hade en bra vd också. Adam Crozier heter han.
Ja.
Skotte. Som var väldigt bra.
Ja.
Så det var... Jag var där i 2-3 månader själv.
Ja, okej. Okay. Medan han avslutade i Rom då?
Ja, han höll ju fast för jobbet i Lazio fram till jul, men sen så gick det inte längre.
Ja. Är det sant att du spelat dragspel i Lazios omklädningsrum?
Nej, inte i Lazios omklädningsrum, men jag har spelat på flyget hem från Japan och Sydkorea.
Alltså, okej. Okay.
Ja.
Med Lazio då, eller?
Nej, det var med England.
Ja, det var England från... Okej, okay, ja. Vad tyckte de om det?
Ja... Ledarna tyckte det var bra. Spelarna vet jag inte. Vilket de var så förtjusta.
Men det betyder ju ändå att du då alltså hade med ett dragspel till VM?
Ja. Okay. Ja, det hade jag. För att jag visste att det här, det kommer att ta lite tid.
Ja, det är underbart. Men om vi tar då, vi fokuserar lite på Italien under en stund här. Vad betyder Italien för dig? Kan du berätta, eller rättare sagt så här, kan du berätta om när du kom dit med första gången typ? Liksom?
Ja, första gången kom jag ju dit till en Serie B-klubb.
Just det.
Som var? Campobasso.
Ja, just det.
I regionen Molise.
Ja.
Och det är nästan så att italienarna inte vet var den regionen ligger.
Ja, det är riktigt faktiskt.
Så det var... Och de undrar ju varför jag kunde välja en sån klubb.
Ja.
Men det var ju presidenten som ringde mig och jag tyckte att ja, jag hoppade på det här. Och min hustru var pigg också på så att
ja.
Det gick bra. Hoppade av ett bra jobb i Malmö.
Just det. Vilket år var det här? Kommer du ihåg
det? Det här är 86.
Ah, det är så tidigt, ja.
Ja,
just det.
86.
Ja.
Jag var ju 6 år i Malmö.
Ja. Under 80-talet, i början av mitten, fram till mitten 80-talet. Och sen så hamnar du i Italien i Serie B då. Vad var exakt, säger han med Lena, hur var det?
Ja, det var ju spännande för jag hann ju inte att lära mig någon italienska.
Ja.
Så det var bara rätt in i hetluften.
Ja.
Och så skulle vi åka på träningsläger då direkt naturligtvis.
Ja.
Och jag hade Kurt Hamrin var lite översättare.
Ja, han var med där.
Han var med där och hjälpte till. Men det gick inte så länge därför att han blev så kritisk till spelarna. Så att,
för då, vad tyckte han de var dåliga?
Han tyckte att de var bedrövligt dåliga. De kunde inte slå ett inlägg vet du, som han kunde. Och
han bara köra länge.
Ja. Det var ju inte...
Nej.
Så bra.
Nej.
Så jag sa, nej, sa jag, det här är inga världsspelare, sa jag, det här är Serie B i Italien. Och, så det, nej, vi får försöka att ta det lite lugnare med dem.
Ja. Jobba med det vi har liksom.
Ja, men så då kom hans son istället.
Ja, just det.
Och det var Pierre.
Ja.
Det var mycket bättre.
Men hur var det att komma från de svenska förhållanden till Italien? Och det är ändå en, liksom, och så den här tiden av Italien och Serie B och sådär. Hur var det?
Ja, det var ju annorlunda. Och ingen kunde ju engelska, varken spelare och inte min assistent heller. Ingen engelska, så det var
kämpigt. Så. Fick du använda Pierre då som hjälpte efter, eller hur?
Nej, inte i Campobasso. Han var bara med på träningslägret.
Men hur berättade du? Hur ropade du instruktioner till honom?
Jag visa.
Ah, okej.
Okay. Jag visade när vi skulle träna zonspel.
Ja.
Exempelvis. Det var de ju inte vana vid.
Nej, fattade de det då? Eller låtsades de att de inte fattade?
Det var många bollar som flög över dem, den saken är klar.
Ja, fick de fason på zonspelet?
Jo då. Vi spelar ganska bra fotboll faktiskt.
Ja.
Och de tyckte om träningen. Och sen... gick det ju bättre och bättre med språket och det så.
Ja. Men det är ändå stor kulturell skillnad mellan Sverige och Italien om man inte har det, om man inte känner till det italienska. Det är klart att du visste vad det var för land och så, men trivdes du eller tyckte att det var jobbigt? Eller var det
vi trivdes och det var bra.
Ja. Hur funkar det med fördomarna? Eller fördomarna, det är ju sant många gånger. Alltså det kan ju vara stökigt i italienska klubbar.
Ja.
Kanske framförallt ännu mer tanken på att det kan vara stökigt i Serie B mitt något år. Hur fick du din lön och fungerade?
Ja, det fungerar.
Ja, okay. Det glädjer mig.
Det gjorde det.
Men inte alltid.
Så det...
Så då, men då var du där själv som huvudtränare för dem? Kan man bara. Hur länge var du där?
Nej, jag var i ett år, men jag fick sparken efter 6 månader.
Okej.
Men det var inga bra resultat.
Ja, okej.
Nej. Så att,
men visste du vilket typ av lag det var? Vad det var för spelare? Eller? Inte, det var ett äventyr mer?
Det var ett äventyr, okay. Det var det.
Ja.
Men sen, de ville ha mig kvar ytterligare 6 månader, så jag hade ett kontrakt på 1 år. Ja. Och då flyttade de mig till San Felice, heter det. Det ligger i söder om Rom.
Ja.
Väldigt vackert och vid havet. Så där hade de sin ungdomsverksamhet.
Ja, okej. Samma klubb eller?
Ja, samma klubb.
Okay.
Och där hyrde de ett hus till oss där. Och där bodde jag. Åkte jag och tittade på spelare, och unga spelare. Och...
Så de gav dig sparken men du fick ändå vara kvar?
Ja.
Ja, det är ju italienskt.
Ja, det är andra högsta grad.
Ja. Då var du där i 1 år. Vad hände? Åkte du tillbaka till Sverige sen? Eller vad hände?
Sen blev det Norge.
Just det.
Som förbundskapten.
Just det.
Och det var inte så bra.
Nej.
Nej. Och jag gjorde ju dåliga resultat där också. Men samtidigt så jag trivdes inte så bra, därför att jag tror jag var lite för ung för att ta landslaget då, ett landslag.
Ja.
Så att det var... För det första så var det inga spelare att åka och titta på utomlands. De hade inga där. De hade Rune Bratzett. Han behövde jag inte åka och titta på, för han var given.
Ja.
Så det jag gjorde var att åka och titta på träningar på vintern. Och då, det var ju bara ett ställe de hade en inomhushall på, ja. Och det var i Tromsö.
Ja.
Så där var jag några gånger.
Ska vi säga det att norsk fotboll är väl inte liksom på någon toppnivå nu, men den var ju, norsk landslagsfotboll var ganska svag under den här perioden, får man säga.
Ja, det var den ju. Den blev ju bättre fram till 90 sen.
Ja. Men om vi håller oss kvar då, sen så kom du tillbaks till Italien då. Hade du någon relation till Italien under tiden du inte jobbade där? Var du där ändå eller hade du fått vänner?
Jag var ju där och hälsade på Svennis.
Ja.
Varje år.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Det var
under tiden han jobbade där då?
Ja.
Ja. Vilka var, när ni jobbade ihop för första gången i Italien, var det i Lazio då?
Det var i Lazio, ja.
Ja. Mm. Hur upplevde du det när du kom dit? Var...
Ja, det gick ju snabbt det med, men då kunde jag ju i alla fall lite italienska. Så att,
vart var du då när kallelsen...
Jag var på väg till Odense bollklubb.
Ja, i Danmark?
Ja.
Okej. Okay. På väg från...
Ja, jag var där för att jag skulle få ett jobb där.
Aha, okej.
Okay. Ja. Och där... Och så ringer Sven och säger att... Du, jag har ett jobb åt det här.
Aha.
Men du måste vara här på torsdag. Det här det var på tisdag.
Ja.
Och på onsdag hade vi gjort upp presidenten i Odense.
Ja.
Att vi skulle träffas och jag skulle skriva kontrakt.
Ja.
Men då ringde jag och sa att det blir inget.
Nej. Hur tog han det då?
Ja, det var väl okej. Ja.
De insåg sin plats i näringskedjan.
Ja.
Kommer du ihåg exakt vilket år det var?
Det var... det måste ha varit 96 eller 97.
Ja.
För att 98 var jag i Lazio.
Just det.
Jag tror det var 97.
Då ska vi säga det att för de som vill ha en historisk koppling, de här för 20 år sedan, då var ju Serie A i världens bästa liga, kan man säga. Den hade mest. Mm. Den hade otroligt högre status än vad den har nu.
Ja, det hade.
Och det var ju liksom, det var dit alla bra spelare av olika typer av bra spelare ville komma.
Ja.
Nu ser det lite annorlunda ut, även om vi hoppas att det håller på att svänga ner, eller ser jag. Men hur var det att komma då till en sån stor klubb i ett sånt stort land under en tid när Serie A var så stort också? Allt var ju på topp liksom.
Ja. Ja, det var det. Ja, det var ju fantastiskt. Och det började ju då med ett träningsläger igen.
Ja.
Och det... och då var det en volleybolltränare som hade blivit engagerad i klubben.
Ja.
Utav presidenten.
Ja.
Och han... frågade Svennis om inte det finns någon som kan ha lite individuell träning.
Ja.
Och då tänkte han på mig. Jo, det har en. Så var det, för han ringde mig då.
Ja.
Så det började jag. Så jag fick ju ha hand om lite spelare, ta hand om deras individuella träning, träna teknik och det var ju inte många jag behövde göra det med. Men...
Nej, de hade hyfsad koll. Men vadå, så ditt jobb blev att arbeta med vissa, alltså med att spela på vissa specifika grejer ihop med en volleybolltränare?
Ja, han var ju bara, han var inte med ut och på plan eller så, utan han satt med som någon rådgivare till,
aha, okay,
till Cagnotti, till ja, presidenten.
Ja. Hur många år var du där i Lazio exakt?
Det blev 2.
Vann och liga också?
Ja, vi vann ju liga.
Ja, jag är romanist, jag försökte, om du hade glömt det.
Nej.
Men det är ju
bland... 2000
vann. Ja, exakt. Året efter sen vann Roma. Men det här måste ju, alltså 2000, italiensk fotboll är på någon form av krön, verkligen, om man nu i efterhand kan man ju se att det var någon form av topp då, även om de har haft en del toppar efter med VM-guld och en del andra saker och sånt där, men någonstans så nådde Serie A någon sorts verkligen explosion där 2000. Vad kommer du ihåg av den säsongen och det guldet och det som var där liksom? För det är ju bland det största man kan vara med om.
Ja, det var ju helt fantastiskt, för det första så hade vi ju en grupp spelare som oj, vi hade ju 2 lag som lätt skulle kunna spela i Serie A.
Ja.
Så att, och det gick ju bra även i, jag menar, vi vann cupvinnarcupen och vi vann italienska cupen,
ja,
2 gånger och vann italienska supercupen.
Ja.
Och så vann vi även den europeiska supercupen mot Manchester United.
Ja.
Som gick i Monaco.
Ja.
Ja.
Det var helt facit alltså.
Ja, det var helt makalöst.
För det här är ju ändå en stor, anrik världsförening där ditt arbete ledde till att den nådde sin största framgång någonsin. Fortfarande är ju det här den största eran de har haft.
Ja.
Märker du det fortfarande? Kan du få reaktioner på det här? Lever du med det? Eller?
Det är så att klubben där idag har ju bytt ägare, och den ägaren, han var inte så förtjust i Cagnotti.
Nej.
Så att allt som har hänt under Cagnottis tid, det vill han utplåna.
Ja.
Så det är inte, om det skulle ha varit en annan klubb i Italien så skulle vi nog ha varit välkomna igen, och då skulle de ha kanske kontaktat Svennis någon mer gång.
Ja.
För det har ju inte gått så där bra för dem.
Nej, inte i närheten av de här nivåerna.
Nej.
Men hur ser du på det då? Att de mer eller mindre vill liksom, men glömma och gå vidare? Är det Lotito vi pratar om? Eller är det...
Nej, det är ju inte något som vi har diskuterat alls. Vi har ju haft
fullt upp med andra.
Fullt upp ändå.
Ja.
Så att det har vi inte gjort. Men det är lite märkligt.
Ja. Men om vi går tillbaka då till de här säsongerna innan. Och sen hade ni arbetat upp en sån bra inom, kunde ni gå till Cagnotti och säga vi behöver dem och de spelarna? Eller var det Cagnotti som bestämde vilka spelare?
Ja, det var både och, ska jag vilja säga.
Mm.
För när Christian Vieri kom.
Ja, Bobo.
Då så var det ju Cagnotti.
Vadå, ni vill inte ha honom?
Han är... Jo, det går jättebra det.
Ja.
Ja, visst, han kom ju in där, vet du. Ja, det var helt otroligt.
Hur var han att ha? Han kan engelska också, tror jag. Han har någon australiensisk bakgrund.
Ja, nej, det var... Ja, han var mycket speciell. Men det var en fantastisk center.
Ja.
Oj.
Ja. Ganska ovanlig i den italienska fotbollen också, på den stor, tung, den typen.
Ja, han var engelsk typ.
Ja.
Så det var vänsterfotan.
Ja.
Oj.
Men Men alltså gick det att få ihop, för det handlar ju, visst ni hade bra spelare, men det gäller ju också att ha en stark ledning som kan få ihop de här spelarna, särskilt i ett land som Italien där det är mycket som drar åt andra håll. Hur jobbade ni? Hade ni en strategi över nu ska vi få ihop den här gruppen? Man pratar om nu för tiden mycket i moderna fotbollen om att få ihop enhet och sånt där. Hur tänkte ni kring det? Kommer du ihåg det?
Ja, vi... Svennis hade ju jobbat i Italien några år och staben som han hade där så kände han ju till, de kände ju till Italien och fick de att dra åt samma håll allihop. Mm. Även om det var väldigt olika typer, jag menar. Vi hade Stankovic och Mihajlovic där.
Ja.
Två serber.
Ja.
Och så hade vi Boksic, Alan Boksic.
Ja, kroat va?
Kroat.
Ja, hur gick det undrar vi?
Och det var ju, det var presidentens kälgris där.
Ja.
Boksic.
Mm.
Han gjorde ju bra ifrån sig när han kom in och spelade.
Ja.
Men han var mycket speciell.
Ja.
Jag hade hand om honom väldigt mycket.
Vad menar du när du säger att han är mycket speciell? Vad var för egenheter?
Han var...
var de politiska eller var det?
Exempelvis så vill han inte delta i uppvärmningen tillsammans med de övriga.
Nej, för att?
Nej, han tyckte inte om det.
Nej,
kom nu, sa han, så går vi ut.
Så han tog en separat egen?
Ja,
okay.
Så jag fick värma upp honom många gånger där.
Men hur jobbar man då? För det måste ju finnas en gräns för man måste tillåta en viss, men samtidigt fan, man kan inte bete sig hur som helst. Alltså var det balans?
Ja,
det var, hur lär man sig det?
Men, ja, Svennis var ju makalös på det, håller balansen där så att utan att ta till disciplinära åtgärder. Jag menar, när vi spelade mot Chelsea i Europacupen, var väl kvar fortfarande då, så ledde vi och så blev Mihajlovic utvisad.
Ja.
Och Salas hade nyss kommit in och fick gå ut igen.
Det var den grejen. Ja, chilena va?
Ja. Och här, han tog av sig tröjan och kastade den rätt i ansiktet på Svennis när han gick ut.
Ja.
Och alla förväntar sig att nu blir det ju världens...
Så gör man inte mot
oj. Nej, ingenting. Och dagen därpå så kom Salas in, knackade på dörren in till Svennis och bad om ursäkt.
Ja.
Så var det löst.
Det hade ju inte hänt om det hade tagits upp och blivit fight om det liksom.
Nej. Så det var inte lätt att få Svennes ur balans.
Nej. Men Christian Vieri är ju en annan storspelare då. Du säger att han var, hur var han då? Han verkar vara som ett barn lite eller vad?
Ja, han var... kom i sin lilla bil där.
Ja.
Alltså knäna här uppe för
han är ju stor
och lång.
Ja.
Ja.
Men alltså, kommer du ihåg liksom det här att vinna ligan och vinna Serie A den dagen, den natten, den kvällen? Ja, hur var det?
Herrejösses, vi satt ju och väntade på slutresultatet ifrån matchen Juventus-Perugia.
Just det. Mm.
Och det hade ju blivit avbrutet på grund av regn.
Just det, ja.
Och Collina dömde ju den där matchen.
Ja.
Så han hade skjutit upp den. Så vi satt ju där och väntade.
Ja.
Och det fanns ju en flaska champagne som alla väntade på att vi skulle öppna. Det var väl en del som ville också öppna den innan den matchen var slut.
Ja.
Men då kom Fernando Couto.
Ja.
Han kom och tog den och satte sig på den.
Det
var det ingen som...
Nej, man flyttade på Couto alltså.
Ja. Men, så när det var slut då var ju hela stadion inne.
Ja.
Och släppte av kläderna på spelarna och de hade bara...
Knackat sångerna. Det finns bilder på YouTube, ska vi säga till er som lyssnar på det där. Det går ju att kolla på dem. Det är fantastiska bilder när planen kärleks... Man ska inte storma fotbollsplaner, men det ser otroligt kärleksfullt. Det är mäktiga bilder alltså.
Ja, det är det.
Fattar man när man är med om det? Vad man är med om?
Nej, det gör man inte. Det var ungefär som 94 när vi visste hur stämningen var hemma här i Sverige, men vi kände ju inte av den lika mycket i USA.
Nej.
Så det är lite märkligt.
Hur ser du?
Det var likadant här, tycker jag.
Ja. Du har ju varit med om såna exempellösa framgångar, alltså milstolpar i inte bara svensk idrottshistoria, vilket du nämnde nu med VM 94, men också då italienska sådana. Vilken skulle du säga värdesätter högst, om det är svårt, men har du någon sån där som du oftast återkommer till?
Jag tycker tiden i England var den bästa, men det berodde ju på att man var lite nostalgisk,
ja,
när det gäller engelsk fotboll. Och det var ju liksom en dröm att kunna få bo där och så bara åka och titta på vilken match som helst.
Ja.
Så det var ju helt otroligt.
Och ni gjorde ju ett bra jobb också med landslaget.
Ja då, det tycker jag.
Ja.
I efterhand så...
Det är väl först nu egentligen som de är uppe i ungefär samma nivå. Ja. Eller de är väl uppe ungefär på samma nivå om man mästerskapsmässigt som när ni hade dem.
Ja. Ja, vi vann ju alla gruppspelen och...
Och gick relativt långt i mästerskapen med.
Mm.
Det finns ju någon klassisk match, det är den där kvalmatchen mot Tyskland borta.
Ja,
där.
Tyskland.
Var det första matchen?
Nej, det var första matchen. Då var jag i den kvalgruppen.
Ja.
Det var ju Tyskland eller England-Tyskland på Wembley.
Just det.
När de fick stryk med 1-0, det var ju då Kevin Keegan gick in i omklädningsrum och sa upp sig.
Ja, just det. Det var de dramatiska grejerna.
Ja.
Men sen vann ni mot Tyskland borta. Var
5-1.
5-1 blev det? Ja. Den är ju ja. Vad tänker man då?
Ja, det var helt otroligt.
Det hade liksom aldrig hänt.
Nej.
Och ni fick egna sånger och allt möjligt om det.
Ja.
Men om man tar det liksom skillnad mellan England och Italien. Det finns ju massa olika skillnad fotbollsmässiga och sånt där. Men även medialt så finns det ju... Och nu är man ju part i målet eftersom det är en italiensk podd och jag är halvitalienare och jag vurmar för det. Men den känns mer vulgär i England än vad den gör i Italien. Det finns en större respekt för privatliv. Kanske en högre nivå, något mer begåvade skribenter. Det är mina fördomar när det gäller till Italiens fördel när det gäller media, ja, än att ta England. Ja. Du som har varit i båda, kan du korrigera?
Säga det tror jag nog. Nu var jag ju mera med, vad ska vi säga, när det gäller pressen i England när jag var i Italien.
Mm.
För där var det nästan uteslutande Svennis som ställde upp efter matcherna.
Ja, okej. Okay. Ja, du tog mer plats i England, ja.
Ja.
Mm. Var det medvetet? Hade ni bestämt innan?
Ja, det var väl så att jag hade ju kanske lite mera koll på engelsk fotboll än vad Svennis hade. Som hade jobbat i Italien, Portugal, Italien och inte hade... samma koll på engelsk fotboll.
Men var det också för att det hamnade på privat fokus på...
Ja, det var det också.
Mm.
Så att... nej, det var... Men du har rätt när du säger att media i England var ju besvärliga. De ville ju sälja lösnummer till varje pris och då man fejkar ju nyheter.
Men jag vet, de satt ju på alltså, mobiltelefoner och telefoner och avlyssnade under lång tid. Och alltså rena KGB-fasoner. Alltså.
Ja, det var det. Och det var ju fejkat.
Mm.
Ja.
Så då ska man liksom försvara sig mot det och det blir ju också jävligt svårt.
Ja, det är det.
Vi har ju ett gäng massor med lyssnarfrågor. Jag hoppas vi går igenom några om du hinner orkar en liten stund till har vi. Det är någon som frågar, är det något av alla lag som du har haft och tränat som kommit närmare hjärtat än någon annan? Du har pratat engelska landslaget nu, men är det något som du känner nu varmare känslor för när du kollar på lagen idag?
Jag har ju några som jag naturligtvis steg i första där jag spelade.
Ja.
Det är ju helt klart.
Jag hittade en AIK-tröja också när jag googlade.
Ja. Jo, jag spelade ju 3 år i AIK.
Just det.
Och så det och så Ytterhogdal.
Ja, just det.
Hänger jag ju med.
Icke att förneka. Nej, var ligger de någonstans? Alltså,
de spelade division 2 Ja. Norrland.
Ja, det är inte sämst då.
Ja.
Hur går det för?
Jo, det går bra.
Ja, okay.
Ja då, de ligger trea, fyra, men det är väldigt...
Tajt där.
Ja.
Okay.
De kan komma på kvalplats och då kan de gå upp i ettan. Alltså ja. Division 1 då. Ja. Inte superettan.
Nej, men strax under den va?
Ja.
Ringer de dig då, tror du?
Ja, jag ska åka dit och sitta på deras sista hemmamatch.
Ja, okay.
Den 13 oktober.
Ja, då har jag bokat då.
Då spelar de mot IFK Östersund.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så då ska jag åka dit.
Ja. Kommer de kalla upp dig och få erbjuda dig jobb om de går upp till...
Nej, de har bra tränare.
Jo, jo, men de har ju inte Tord Grip liksom.
Ja, nej.
Okej. Okay. Vilken är den bästa spelaren som du har tränat?
Ja, den frågan har jag fått många gånger. Ja. Och det tycker jag Sebastian Verón.
Ja, Verón, ja. Shit, ja. Lazio-ikon där. Ja, Argentina, det var.
Ja. Oj.
Vad var det som gjorde? Han var
han kunde allt. Mm. Allt. Ja. Men han ville styra och ställa.
Alltså, på ett otrevligt sätt eller skönt sätt?
Nej, på självklart.
Okej.
Okay. Han som...
Men är vi utanför plan eller?
Nej, det var inte nej då. Nej, det hade vi Mancini som gjorde.
Ja, okay. Ja,
ja, även på plan. Men Verón var den, han skulle styra och ställa.
Ja.
Ja. Och det fick han göra.
Ja.
Lasse. Svennis kände ju honom sen tiden i Sampdoria.
Just det.
När han kom dit som 18-åring alltså.
Det är ju intressant att säga Mancini. Vi kan ju ta honom här i förbundskapten för Italien nu.
Ja.
Ni lär ju ha sett det här tidigt liksom. Eller rättare sagt, jag ska inte säga så, jag frågar istället. Såg ni det tidigt? Vad var det han gjorde? Vad var det han hade? För det var ju en fantastisk fotbollsspelare som kanske inte fick ut allt det han egentligen kunde. Framförallt inte i landslaget.
Men... Nej, för att han...
Slarvade?
Ja, han... jag menar, han gjorde ju inte så många landskamper.
Nej, och de han gjorde var ju inte speciellt bra.
Nej.
I förhållande till vad som...
Nej.
Potential och i klubblag. Vad tror du det beror på?
Ja, jag tror att han var också... ville styra och ställa lite grann som Verón.
Ja.
Och det, men Verón var ju starkare i det fallet.
Ja.
Så och Mancini tillät honom också att göra det. Så.
När du säger starkare, är det både mentalt, fysiskt, allt eller?
Ja, mentalt framför allt då. Men Mancini var ju en fantastisk spelare. Han och Mihajlovic, de hade ju sån kontakt.
Ja.
Så det var många målgivande pass från... med Halvik direkt upp till Mancini.
Ja.
Så att det var...
Även han och Gianluca Vialli hade ju fint i Sampdoria där.
Ja, ja, ja.
Också samspel med Mancini.
Ja, det var det.
Men ni var ju med när han började sin tränarbana också.
Ja.
Såg ni det tidigt? Eller hur var han i början? Var han liksom...
Ja, nej men han var ganska ödmjuk och ville lära sig.
Ja.
Så det... Men Svennis var ju ganska säker på att det kommer att bli en ledare.
Ja.
Och han hade...
Är han rätt man för ett italienskt landslag 2018?
Ja.
Visst är det hopp för det där stackars landslaget?
Det beror på vad det är för mentalitet hos de här bra spelarna där. Det hänger lite grann på det.
Precis, exakt.
Jag tror att Mancini... var ju ganska besvärlig själv som spelare mot domare och medspelare och motspelare, så det var...
Det är ingen slump att det är han som är förbundskapten, att Balotelli kommer tillbaka nu, om man säger.
Ja.
Men Prandelli sa en sak 2014 när han fick sparken eller sluta efter Italiens misslyckade VM i Brasilien. Han sa det att så länge inte spelarna när de kommer till Coverciano utanför Florens, som är där landslaget träffar, de inte släpper sina klubbegon och de här lokala kopplingarna till sina respektive lagändar, så länge kommer landslaget inte att lyckas.
Nej, det är väldigt klokt sagt måste jag säga.
Det ligger en del i det eller?
Ja, det gör det absolut.
Och sen var ju Mancini också sagt nu, vad är din synpunkt på det om att det går fortfarande trögt? Italien är rankade sämst, alltså så dåligt rankade på FIFA-listan som man är nu, har man aldrig varit.
Mm.
Han pratar mycket om att det kommer ta lång tid och att talangutvecklingen hämmas. För att man tar in unga spelare utifrån. Roma är ett exempel, köpt in 17-18 unga spelare, Kluivert, Son och massa andra. Vilket gör att den egna talang som man har hämmas.
Mm.
man får inte fram egna talanger, ja, helt enkelt.
Det här har ju England diskuterat i många herrans år. Mm. Att det går till på det viset. Och Alex Ferguson exempelvis, han ville ju skrota de här akademierna.
Mm.
Han tyckte det var bortkastade pengar. Mm. Alltså, han köper färdiga spelare.
Men hur ska man göra?
Ja, det är klart att du ska...
Det är ju pengar allting egentligen handlar om. Ja, man köper ju unga färdiga för att få resultat snabbt. Nej, man har inte tid att vänta på att det ska växa upp.
Man köper talanger. Mm. Unga talanger.
Men om man har unga talanger, det är bara att man får vänta lite. Italien har ju massor med unga talanger säkert.
Ja.
Men du måste ha
då måste du ha en italienska... Pojklandslagen måste väl ha talanger, det är ju italienare.
Mm.
Så att det måste väl gå att bygga upp det.
Ja. Men du tror att det är rätt man och maskiner för landslaget?
Ja, det tror jag.
Ja. Jag har fortfarande att Prandelli hade varit rätt man, men det blev väl omöjligt efter ett misslyckat VM och att han inte fick ihop de stora stjärnorna med sig.
Mm. Ja, det gäller det.
Mm. vilken av de italienska spelarna då, alla du har tränat där, var den största divan liksom, som var stökigast att göra?
Oj.
Jag vet att Svennis hade svårt med Boniek, va?
Ja, men honom hade inte jag.
Nej, du slapp det.
Men han var ju, ja, han var odräglig om jag säger så.
Ja, ja.
Det var han.
Mm.
Så... Men annars så är de ju, jag måste säga, alla italienare. Nu var ju inte, Boniek var ju inte italienare.
Nej, det är riktigt.
Men så, de är genuint snälla, måste jag säga.
Mm.
Det är de.
Vad glad man blir att höra det.
Ja.
Det finns väl också en, sen har ju klart Balotelli, det finns undantag, men det finns ju en respekt för elimister. Man säger, alltså, det finns en... många italienska spelare, även unga, har förstått värdet i att ha respekt för tränaren. Det är ett bra sätt att ha det.
Ja.
Det är ju klokt,
ja.
Om man vill komma någonstans.
Ja. Jo. Där sen beror det på tränaren också, hur han lär ut och kan lära de här yngre spelarna saker och ting.
Om vi tar Spalletti till exempel i Roma, som det var ju mycket tjafs mellan Totti och Spalletti, Totti sista. Hur hade du handskats med Totti under hans sista? Totti är ju skitförbannad fortfarande i sin bok på hur Spalletti behandlade honom. Han anser att Spalletti var den som såg till att han passionerade sig när han passionerade.
Ja. Det är ju naturligtvis så att är man så bra som Totti var, så borde han ju ha spelat.
Mm.
Men det måste ju vara någonting personligt där som gjorde att han inte kom med.
Mm. Hur mycket
som fotbollsspelare så man får bortse från sådana saker om man vill ha bra fotbollsspelare med.
Mm.
Men det är klart, du får inte göra hur du vill och allt emot de övriga.
Men då återkommer ju till att det är en balans.
Ja.
Liksom, i mångt och mycket.
Ja.
Följer du Serie A mycket? Eller är det liksom...
Ja då.
Ja.
Ja, det gör jag.
Ja.
Jag följer ju hur det går för Lazio och Roma och de här lagen. Och det här nya laget, Sassuolo.
Sassuolo, ja, som ligger högt upp i år nu.
Ja.
De går bra
för dem. De låg ju tvåa ett tag.
Ja.
Ja, visst.
Så det är kul ju.
Ja. Ja, du vet var det ligger någonstans, va?
Ja, det är Emilio Romagna, va?
Va?
Är det Emilio Romagna?
Ja, de spelar ju sina matcher där.
Ja.
Ligger ju utanför Modena.
Just det, så är det. Gula tröjor, Modena. Mm. Nu har bara några till här. Vilket är träningsupplägg förvånade spelarna i Serie A? Alltså, du kom ner i första Serie B där du skulle prata zonspel. Var det som var?
Det var nog det. Det var det.
Hade de kört punktmarkeringar?
Ja visst, de är Libro.
Ja, de körde Libro, ja.
Ja visst.
Spanesi-grejen.
Jag tog upp Libro och jag satte två innebackar bredvid varandra. Och så skulle de växeldra så här. Och så slog jag lite långa bollar på dem.
Ja.
Och bollarna flög över dem hela tiden. För de
Jag fattar inte vem
de, jo, de skulle ta markering. De var inte intresserade av bollen.
Nej, de skulle kolla spelaren. Ja. Vad fick ni ändra på hos er själva i synsätt när ni kom? Eller när du kom då till Italien? Liksom? Var det något som ni tänkte, men det här funkar, de fattar inte det här. Eller det här behöver vi inte träna för det kan de. Eller hur var det något ni fick anpassa er efter?
Ja, det är klart. Hela det här sättet att spela zonspel var ju det som var det nya för dem.
Ja.
Och sen var det också... Och det, Svennis gav ju mig rådet att inte anställa någon fystränare. För det kan de.
Okej. Okay.
Ja, men det var inte så bra.
Nej.
Nej, för de sprang med fotbollsskor, med dobbar på asfalt.
Bara under löpträning?
Det var under på träningslägret där vi började. Då var det mycket löpning de löp. Och det hade ju jag förändrat.
Ja.
Så vi tränade ju mycket fotboll även under, när vi hade tränade kondition så att säga.
Ja.
Men här körde de gamla stilen med. Och det var inte bra. Idag är de ju bättre, de här fystränarna som italienarna har, eller vi hade ju med en i England,
ja.
Ivan Carminati.
Just det.
Som var med Mancini också.
Ja.
Ja, de är väldigt duktiga.
Ja.
Men då i alla fall i Campo Basso, där hade jag nog behövt haft en Carminati med. Ja.
Men var det många som kom efter, de hade ju på den tiden ännu längre sen juluppehåll och sånt där. Nu är det ju lite kortare. Men kom de tillbaka så halvfeta av det?
Nej, det var
de
inga... Ja, det var inga problem med sånt.
Nej.
Och inte...
Det var inga pubbar och sånt?
Nej.
Det var mer regn, va?
Ja. Det var det.
En person som har mejlat också och frågat varför så få svenska tränare lyckas internationellt. Det är intressant.
Ja.
Vad tror du det beror på?
Ja, är det många som har fått chansen, höll jag på att säga.
Ja, det är ju hundan och ägget lite, det har du rätt i. Det är väl Lagerbäck i något landslag, va?
Ja.
Det är väl typ det. Ja. Nu är Hamrén på Island igen.
Ja, han är på Island.
Stökig start för honom.
Det är ju inga andra som har jobbat. Hasse Backe.
Ja, det är sant. Han var ju både i Mexiko och Finland.
Ja, Mexiko var han med oss.
Just det. Hur var han då?
Och, ja.
Lärde han?
Ja, jag var ju mentor till honom när han gick steg 4.
Ja. Ja. Det är bra. Var han en bra elev då?
Ja då, ja. Det var han, absolut. Och sen var han ju med oss i Manchester City.
Just det.
Och sen Mexiko.
Ja.
Ja.
Men sen
var han själv i USA.
Just det.
Och i Red Bull.
Just det.
New York.
Just det, så var det.
Och så var han tidigare var han i Grekland. Och där gjorde han blev förvånad när han fick sparken där, för de låg ju tvåa,
ja,
i serien.
Ja. Man ska aldrig bli förvånad om man får sparken,
nej,
i Grekland.
Nej,
men
nej.
Jag fattar. Ja.
Nej.
Ja. Vilket land, vilken liga, jobb har du trist med bäst och varför? Nu pratar lite om England mycket, men vad var det som var liksom?
Ja. Det är för att där fotbollen är på något sätt heligt där och
ja.
Så det är absolut England.
Om du nu ser liksom tillbaka då, du säger själv att du är över dödszonen. Jag kan inte glömma den bilden. Det är en poetisk bild om något. Men kan du uppskatta, för det är många människor som har lyckats med saker som i andras ögon är otroligt stora och fantastiska. Och du vet ju om allt det här, men har du något hjärtat, kan du känna, kan du vara nöjd liksom? Och glad över vad du har fått uppleva? Eller är det mer?
Ja, men det är jag ju, absolut.
Och förstå liksom hur stort det är, många av de här grejerna du har varit med om.
Ja. Ja, det kanske jag inte gör, men jag är i alla fall glad över allt jag har fått vara med om.
Ja, det är bra.
Helt klart.
För många framgångsrika människor som har lyckats på många... Ofta så de är ju väldigt drivna människor, vilket gör att de ibland missar att uppskatta det de har uppnått.
Liksom. Nej,
men, för det är nästa hela tiden.
Ja, nej, men det måste jag säga, det gör jag.
För du har fått med så många olika grejer. Lazios seger i Serie A, 94 med Sverige, leda engelska landslaget under flera år. Massa klubblag, spelare. Det är ju galna grejer alltså.
Ja.
Och så att det är lite vid sidan om. Mm. Eller kanske bara i fokus, fast lite längre bort. Ja. Beroende på hur man ser det.
Ja, ja, ja. Ja. Nej, det... Och nu... har jag tagit upp en annan hobby som jag har haft. Så jag spelar lite grann och...
Ja.
Åker och så nästa vecka så ska jag spela tillsammans med Roffe Larsson på Stadsmissionen.
Ja, och spela, vad snackar vi om musik?
Dragspel.
Ja, det är ju dragspelet, ja, det kommer det.
Ja,
ja, det är bra. Ja.
Och imorgon ska jag till Degerfors och spela på ett äldreboende där.
Ja, så många som vill snacka fotboll sen efteråt.
Ja, det är klart. I Degerfors tror jag det.
Ja. Några korta till här bara. Vi var inne på det viktigaste spelarna i Scudetto Lazio 99-00. Var det Veron?
Ja, han var en utav dem i alla fall. Men Mihailovic Mancini tycker jag också tillhör dem.
Ja.
Ja, och nästa, du förstår.
Ja.
Pavel Nedved.
Ja.
Herre Jesus.
Ja.
Nej, det var... Och fina kille Pavel Nebbe var, det var, han var exemplarisk.
Var han det?
Ja.
Nästa, va?
Allt, ja då, nästa också. Ja. Pavel var helt... Han var började alltid en vecka innan alla andra.
Han får bara komma före, var i fin form innan det började till och med.
Ja, men
ja.
Det var väldigt seriös.
Alessandro Nestas pappa sa en skön grej när han gick till Milan 2003 och han fick någon fråga där. Att nu, vad säger du om din son går till Lazio eller går från Lazio till Milan? Vad min son anbelangar så kommer han alltid spela i Lazio. Så det blir när han signerar för Milan. Är du i Rom någonting? Ibland?
Ja då.
Minns de? Om du går fram och säger, får du liksom...
Ja, han som var, vad ska vi säga, lagledare allt i allo där. Han finns ju fortfarande kvar.
Ja.
Mancini.
Just det.
Maurizio Mancini, så han
Och han tar med er på rätt kroga så ni betalar.
Jag bor på Taverna Flavia.
Just det. Det känner jag till.
Det är bra.
Ja.
Det var Lidholms favorit.
Just det. Ja. En grej som jag tänker när det gäller liksom att ta hand om gamla spelare, sådana som har kommit, även tränare, framgångsrika människor. Sverige är rätt dåliga på det där. Jag vet, jag var i Rom när Lidholm hade gått bort och det var en tyst minut och det var applåder runt Olympiastadion. Det var otroligt mäktigt allting. Och jag vet att med Sven-Göran Eriksson hade någon presskonferens, om ni var i England då, eller någonstans var det nu, var jag kommit då. Men fick börja med att för den engelska, eller vilken det nu var, press, förklara ens vem Lidholm var. Är vi dåliga på att komma ihåg våra hjältar i Sverige?
Ja. Det tror jag. Vi har inte de traditionerna.
Nej.
Så att,
men kan man inte skapa dem då? Vad är det vi är rädda för? Vad tror du vi är så rädda för när det gäller den? Att minnas?
Ja, jag vet inte. Det är väl ingen som får vara högre än någon.
Men det handlar inte om det. Utan det var det egentligen som jag ser handlar om. Att visa respekt för sig själv. Och för... Alltså, man vinner själv på det.
Ja.
Det handlar inte om någon fjäsk eller att man ska låta folk gå för i kön eller, utan annat. Den där människan har gjort de här grejerna för mitt lag eller mitt land eller min förening, alltså bjuder jag på en middag eller vad det kan vara. Det går ju tillbaka till mig själv, förstår du? Det är ju inget svårt liksom.
Nej.
Egentligen.
Nej.
En fråga till här då, inne vi med ändå. Drömvärvning som aldrig blev av.
Oj, ja. Det kan jag säga. I Manchester City, för där åkte jag och tittade på spelare.
Ja.
Och där hade vi en Vedran Horluka från forna Jugoslavien. Från Röda Stjärna.
Ja.
Och han hade en kompis.
Ja.
Luka Modric.
Nej, okej.
Okay. Och ja, jag åker och tittar på honom. Jag sa, den här ska vi ta.
Ja.
Det här är ju Kanon.
Och då var det han som tipsade, jag har en polare som är bra också.
Ja, okay. Ja de har ju höll ihop jämt.
Ja, okej. Okay. Mm.
Oj, men då var det ju de här bröderna i Röda Stjärnan som de hade ju såna affärer för sig.
Ja, ah, det är där läget, ja. Ja. Okay. Men försökte City köpa Modric då?
Nej, vi fick ju inte det. Det gick inte.
Insåg de potentialen i Modric eller var det andra anledningar till?
Ja, jag vet inte. Men det tyckte jag var en som vi skulle ha tagit. Det är en annan som kom så småningom sen efter det. Det var han som spelade högerback. Men herregud, den såg jag i Espanyol. Jag har glömt namnet på honom. Och honom ville jag ta. För vi behövde ha en högerback till City. Nej. Det hände inget heller.
En skön fråga är det här med skillnaden mellan klubb och landslag. Vad är roligast och varför? Liksom?
Ja, det är ju skillnaden är ju att du ändrar, kan inte ändra så mycket på spelarens sätt. Du kan inte flytta och greja hur som helst med spelarna som kommer till ett landslag. Medan det kan du alltså göra i klubblag. Mm. Du kan få en yttre mittfältare eller en ytter och spela inre mittfältare i ett klubblag genom att träna med honom. Men i ett landslag hinner du inte göra det.
Behöver du vara bättre tränare för att lyckas i ett klubblag?
Du ska plocka ut spelare så att de känner sig bekväma i sina roller i landslaget.
Ah, okej.
Okay. Så att du
inte krångla för mycket.
Jag åkte och tittade då på de här i England och visade sig att de spelar ju 4-4-2. Alla lag, alla de här stora. Liverpool, United, Chelsea, Arsenal spelar med fyrbackslinje. Och då är det lätt att se. Så de spelare som har ändrat, eller de tränare som har ändrat det sättet att spela och förändra det i landslaget.
Ja.
Det har inte gått bra. Steve McLaren gjorde ju det.
Ja.
Och mötte Kroatien. Och själv spelade han då med en trebackslinje.
Ja.
Och det var ju katastrof. Det var ju...
Ja, men du fick ju stryk där.
Ja, fick ju stryk i båda matcherna.
Ja.
De kvalade ju inte in. Och det gjorde Kevin Keegan också.
Ja.
Det gjorde likadant.
Men är det två lite olika... olika synsätt och tankar att ha liksom. Det är olika sätt att jobba med fotboll när man har landslag och klubblag.
Är det så du vill förändra, det kan du göra i klubblag och förändra spelsättet. Men i landslaget så är det inte så lätt att göra det.
Vad tycker du om Jan Andersson och de här idén som är i Sverige nu, att de har ett väldigt utstuderat sätt att spela eller som man vill spela, sen tar han in spelare utifrån det och sen att det kanske finns bättre spelare egentligen.
Ja.
Det är underordnat. Alltså att ett landslag kan bli bättre som enhet än vad de enskilda spelarna är var för sig. Ja. Det är också en fascination med fotboll, tycker jag. Att en gubbe som Materazzi och Gattuso är världsmästare i fotboll. Ja. Medan en gubbe som Leo Messi aldrig vunnit någon VM till exempel. Ja. Alltså hur ser du på den, att bygga ett kollektiv?
Ja, men det är ju viktigt i båda sammanhangen.
Ja.
Både i klubblag och landslag.
Hur lämnar man Rom utan att få ångest? Sista frågan.
Ja.
Man ser till att komma tillbaka så fort som möjligt.
För att åka dit igen då, som sagt. Ja.
Vad är framtiden då nu, Tord? Ut och spela lite dragspel. Ska åka och kolla på, vad heter de nu igen? Som mötte Östersund i division 2.
Utrodar.
Just det.
Ja.
Men varför har du, om någon ringer en liten klubb längre ner så säger, fan Tord, han kan vara med ett tag till. Vi ringer. Skulle du säga nej eller ja då?
Jag har ju en situation privat eller hemma rättare sagt, som gör att jag kan inte åta mig vad som helst.
Men om det är geografiskt i närheten av Stockholm?
Ja.
Alltså, så du har inte släppt det helt? Har du tagit det ur?
Nej, jag har inte...
Inga planer?
Jag har inte förhoppningar och inga ambitioner
på
det hållet.
Okej. Kollar du vad Svennis har, eftersom om han får något kan han ringa dig, eller hur jobbar ni?
Ja. Vi träffas på lördagen, för då ska jag upp på kulturveckan.
Just det såg jag att du skulle. Det glädjer mig. Stort tack för att du tog dig dit, Ord. Fantastiskt roligt att få träffa dig. Stort tack också för citatet av Heidenstam, reciteringen där. Jag är hemma och lyssnar på poesi där. Det gillar man. Läs lite böcker emellanåt också. Där era fotbollsnördar. Stort tack för att du tog dig tid. Ta hand om dig och allt sånt där. Och var rädd om dig i livet i övrigt med det. Tack så mycket.
Tack ska du ha. Tack ska du ha.
Azzurro brilla una stella che in tutto il firmamento è sempre la più bella ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio sul prato verde vola, Lazio tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo, più in alto sempre volerà. Insieme a te aquilotto noi voliamo via, la domenica sempre ci fai compagnia, con le bandiere al vento e un tuffo in fondo al cuore, sono brividi forti e voglia di gridare perché il coro che famo tutti quanti insieme dice Lazio sei grande, te volevo bene. Lazio sul prato verde vola, Lazio tu non sarai mai sola. Vola un'aquila nel cielo, sempre volerà. Ma questa
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.